Välkomna allesammans, och vi har precis bett, om ni som lyssnar på internet, om ni tror att vi hoppar över bönen, så har vi inte gjort det. Vi bad så att ni skulle slippa den biten. Vi ska gå till Jesaja, profeten Jesaja, och kapitel 40. Vi kan nog faktiskt läsa... vi kan läsa de första 11 verserna där, för att då får vi lite av ett sammanhang också. Och ni vet också, Jesaja, han skriver i en tid när folket är väldigt sena att höra profetens ord. Det blir inte väl mottaget överhuvudtaget. Och det är lätt att bli missmodig, uppenbarligen. Och folket är också... oroliga. Och titeln här i min svenska folkbibel är Herren tröstar sitt folk. Och han säger så här i vers 1 och framåt då. Trösta, trösta mitt folk, säger er Gud. Tala ljuvligt till Jerusalem och förkunna för det att dess vedermöda är slut. Och dess missgärning är försonad. Och att det har fått dubbelt igen av Herrens hand för alla sina synder. En röst ropar i öknen, bered väg för Herren, bana en jämn väg i ödemarken för vår Gud. Känner ni igen den versen? Den kommer från Matteus 3:3, men också från Markus 1:3, och även i Lukas tror jag att det här upprepas. Men det är alltså Johannes döparen som säger, en röst som ropar i öknen, bered väg för Herren, bana en jämn väg i ödemarken för vår Gud. Med andra ord, domen kommer över Jerusalem, men vi vet också att Herrens dag kommer, och Herrens dag innebär en dom, en upprättelse och en välsignelse. Och detta ser naturligtvis Israel uppfyllt i tusenårsriket. När Johannes döparen kom så sa han ju då också att omvänd er därför att Guds rike är nära. Och det betyder att han kom för att han som kom, eller att förbereda vägen för han som skulle komma och sätta upp riket. Men vi vet att han kunde inte sätta upp riket, därför att han kom till sina egna, Johannes 1:11, och de tog inte emot honom. Så riket sköts på framtiden, och det har sin framtida uppfyllelse. Vad som då kommer att hända den dagen, när riket, profetiskt här då, så talar Jesaja om vad som ska hända när riket sätts upp. Varje dal ska höjas, alla berg och höjder sänkas. Ojämn mark ska jämnas, kuperat land blir slätt mark. Den värld som man levde i, som dock var fallen, men innan floden, den var väldigt annorlunda än vår värld. Vi vet inte alls hur den ser ut, såg ut. Det är därför det är meningslöst att spekulera liksom, om hur det såg ut i Edens lustgård och så vidare. Den världen finns inte kvar. Det är intressant liksom att se att mycket av det som vetenskapsmännen talar om, haven och oceanerna och bergskedjorna och allting, det bildades under den här tiden. Kontinenterna gled isär och så vidare. På grund av det otroliga saker som hände under floden. Det var inte bara att det regnade, utan det var ju en massa andra grejer som hände också. Och då skapades alla de här bergen och alla höjderna, kan man säga. Det var en del av domen. Och vi vet, alla har säkert varit någon gång i en djup dal, därför att solen skiner inte, man ser inte liksom det så här, man är liksom verkligen isolerad på det här sättet. Och bildligt talat så talar naturligtvis en dal om en prövning. Man går igenom en prövning, man är ensam, solljuset når en inte, man är bekymrad, man är isolerad, man kommer ingenstans, man går igenom en dal. Ett berg vet vi är en bild av... eller jag vet inte om ni har klättrat i berg. I Sverige finns det inte så jättehöga berg, men Det är svårt att klättra i berg, som ni alla vet. Och det kräver kraft, och de är liksom oöverkomliga hinder egentligen. Eller man kanske kan komma över dem, men de är svåra. Och så vi har både dalar och vi har berg. Och vi har också berg i våra liv. Det vill säga, vi går igenom saker som är svåra att övervinna, att överkomma. Så han säger här att när Guds rike kommer, när jorden renoveras en dag och Jesus blir konung här på jorden, då ska varje dal höjas, alla berg och höjder sänkas. Ojämn mark ska jämnas, kuperat land blir slätmark. Det är fysiskt, topologiskt i tusenårsriket. Men redan här och nu har vi detta löfte från Gud att det finns dalar och det finns berg. Det finns prövningar, svårigheter, och Gud kan också göra någonting i våra situationer. Och i vers 5, Herrens härlighet ska uppenbaras, alla människor ska tillsammans se den, till Herrens mun har talat. Hör någon säger, predika. Och en annan svarar, vad ska jag predika? Och så får vi instruktioner här, vad vi ska predika. Allt kött är gräs och all dess härlighet är som blomster på marken. Med andra ord, vad är det för budskap vi har? Vi har ett budskap att allt det som människan försöker göra, prestera i det här livet, i den här världen, det är som gräs. Liksom, ni vet, gräset det växer upp och man klipper det lite grann, men sen kommer hösten och vintern, liksom, allting dör. Samma sak med blommorna. Liksom att det är inte någonting bestående. Människor bygger sina imperier och har sina maktpositioner och de blir kändisar och de blir det ena och det andra. Men sen blir de gamla och sjuka och dör. Det är likadant för alla. Det är inte en människa i denna värld som har lyckats att undkomma det, förutom Herren Jesus Kristus själv då. Men gräs torkar i vers 6, blomster vissnar. När Herrens ande blåser på det, ja, folket är gräs. Gräs torkar bort, blomster vissnar, men vår Guds ord förblir i evighet. Sion, du glädjens budbärinna, stig upp på ett högt berg, Jerusalem, du glädjens budbärinna. Höj din röst med kraft, höj den utan fruktan, säg till Judas städer, se er Gud. Jag tror att Jerusalem ligger på ungefär 800 meters höjd över havet, vilket är ganska högt på ett sätt. Men det är inte speciellt högt jämfört med Mount Everest som ligger ungefär 8800 meter högt, alltså det vill säga ungefär 10 gånger högre, och många, många andra bergskedjor, Alperna och Klippiga bergen och Anderna och allt vad det kan vara. Men när den dagen kommer så ska varje dal fyllas, varje berg tas bort, ojämn mark jämnas, och Jerusalem ska vara den plats och den stad som är högst belägen. Och jag vet inte om det kommer att vara högre eller lägre än nu, men Jerusalem kommer att vara beläget allra högst av alla städer. Så ska vi se, Sion, just det, vers 8, nej, vers
exakt,
ja, 9 kanske. Sion, du glädjens budbärinna, stig upp på ett högt berg. Det var det vi läste. Högt berg Jerusalem, du glädjens budbärinna, höj din röst med kraft, höj den utan fruktan. Säg till Judas städer, ser Gud. Ja, Herren, vers 10. Herren kommer med makt. Hans arm visar sin makt. Se, han har med sig sin lön. Hans segerbyte går framför honom. Han för sin jord i bet som en herde. Han samlar lammen i sina armar. Han bär dem i sin famn. Sakta för han moderfåren fram. Jag tänkte bara lite grann på just det här att det är mycket saker som vi går igenom. Och i Saltaren 26 och vers 12. Saltaren 26 och vers 12. Kan läsa 11 också. Jag är oskyldig. Befria mig och var mig nådig. Och sen säger han så här, psalmisten: min fot står på jämn mark, i församlingarna ska jag prisa Herren. Och det är intressant att se just det här, att han ska prisa Herren och hans fot står på jämn mark. Och mishor är det hebreiska ordet där, och det betyder egentligen helt enkelt bara ett slätt land. Men bildligt talat så talas det om liksom en plats där vi liksom kommer ur dalen och övervinner bergen, så att den mark vi står på mitt i denna tid, innan Guds rike blir etablerat, när vi lider förföljelse, när vi går igenom svårigheter etc., etc., då vet vi också att Gud har en plats för oss mitt i detta, som är en jämn mark. Och jag tänkte just på det här, liksom hur vi kan befinna oss i väldigt konstiga situationer, och Gud befriar oss ur dem på de mest märkliga sätt, och kanske även i sista minuten. Och jag hörde en berättelse alldeles nyligen, läste det, om en scen som utspelade sig i Vietnam under kriget. Och det var en amerikansk löjtnant som fick i uppgift att ta 8 stycken krigsfångar och avrätta dem. Och han körde en bit bort med dem och skulle arkebusera dem, alltså skjuta dem. Och han var troende. Så vad han gjorde istället, det var att han predikade evangelium för dem. Och alla 8 kom till tro. Och sen sa han bara att där är vägen till Saigon, börja gå. Så gick de. Så de gick därifrån. De trodde att de skulle bli avrättade, men istället fick de höra evangelium och trodde, kom till tro. Och tydligen var det så att de här 8 personerna, de höll kontakten med varandra och möttes, trots att de bodde på väldigt olika delar i landet, så möttes de tydligen en gång om året bara för att tacka och prisa Herren för att han hade ingripit i deras liv. Och jag tänker liksom på vilken... och jag måste säga, jag vet ärligt talat inte om det var en amerikansk löjtnant. Det var bara en löjtnant. Det kan hända att han var för nordvietnamesiska... det vet jag inte, det framgick inte. Men i vilket fall, och han kan ju ha varit troende också. Så, men det är intressant just det här liksom, att jag tänkte på den här berättelsen där liksom, att man är i en situation som tycks vara omöjlig, tycks vara meningslös, tycks inte ha någon väg ut. Och sen mitt i detta så griper Gud in och predikar evangelium. Och jag hör ju ofta det här liksom att, ja, hur går det för dem som aldrig har hört? Och när man, det finns teologiska svar för det, och de är olika, och de är rätt eller fel, jag vet inte. Men det intressanta är bara att ofta när människor säger det, så är det som en anklagelse. Det är inte liksom det att, okej, vad kan jag göra åt det då? Kan jag vara med och nå dem som inte har hört? Utan det är ofta en anklagelse liksom. Gud, varför får inte alla höra då? Liksom, varför har inte alla samma förutsättningar? Men jag säger alltid, vad vet vi om det? Vad vet vi om det? Liksom, världen är full av historier och berättelser och vittnesbörd om människor som har fått höra evangelium, som har fått del av sanningen på de mest otänkbara platser och ställen och under märkliga situationer. Så Gud är verkligen mäktig att förändra saker och ting helt och hållet. Och han gör det. Och det kommer en dag när dalarna ska fyllas och bergen flyttas bort, rent fysiskt, materiellt sett. Och Jerusalem kommer att bli den högsta punkten på jorden. Därifrån utgår styret, där utgår rättvisan, nåden, men också domen. Därför att det är en tid när människan inte kommer att komma undan med sin synd som vi gör i denna tidsålder. Men det som är så underbart är att redan nu vill Gud föra oss ut ur dalarna. Gud vill redan nu ta bort bergen som finns framför oss. Redan nu vill han ställa oss på jämn mark. Det vill säga en plats där vi kan tillbe Herren, tacka Herren, prisa honom för den han är. Och vi vet aldrig när Gud griper in i en sådan här situation. Och det är väldigt uppmuntrande att tänka på det. Och det står att Herren tröstar sitt folk. Och man läser mycket i Gamla testamentet och man kan tycka lite ibland så där att det verkar så konstigt liksom, och är inte Gud lite så här nyckfull liksom, han straffar folk hit och dit. Men samtidigt har vi ganska svårt att förstå perspektiven liksom. Hur länge hade inte Israel gått emot honom? Jag tänker som till exempel det står de här 250 prinsarna som gjorde uppror eller var rebelliska mot Mose, och jorden öppnades upp och de slukades av jorden, och man tycker liksom vilka hemska grejer liksom, varför ska Gud göra något sånt? Men liksom det är precis det som är grejen, att vad det hänt om Gud inte hade gjort det? De här 250, de hade splittrat hela nationen, de hade levt kvar i sin rebelliskhet, och de här 40 åren i öknen hade kanske blivit 400 år istället, därför att de hade gått emot Guds vilja så mycket. Så att vi vet inte liksom, Gud är tålmodig, men när han gör någonting och han rensar upp i ett sammanhang, då gör han det med ett syfte. Och det gjorde han, och jag menar det var bara ett av många, många, många exempel. Bibeln är full av sådana här exempel, men det gäller att se det i sitt sammanhang. Och visst finns det saker som vi inte alltid ser och förstår och så vidare, men nåden, när jag läser Jesaja, när jag läser andra profeter, visst finns domen där, visst finns heligheten där, men det jag ser hela tiden, långt mycket mera, det är Guds förlåtelse, hans nåd, hans barmhärtighet, hans godhet, hur han griper in i situationer hela tiden. Och även när han dömer så gör han det på grund av sin nåd. Därför att när en dom faller så är det liksom, nu är det stopp. Nu kan det inte gå längre i den ogudaktighet. Och alltid när domen har fallit så finns det alltid nåd för en ny början. Och vi tackar Gud för hans karaktär och hans natur. Det är underbart hur han griper in. Så Herren tröstar sitt folk. Han låter oss stå på jämn mark. Mitt i en fallen värld. Mitt i livet där både dalarna och bergen är väldigt verkliga. Herre, vi tackar dig för de här tankarna. Vi ber att du välsignar dem till våra hjärtan. I ditt dyra namn. Amen.
Vad är klockan?
32.